Vad härligt. Äntligen får vi sätta igång. Så känns det ju. Efter en lång process när man har sett fram emot det här och funderat på det här och tänkt hur kommer det bli egentligen. Ja, äntligen är vi där. Och ett enormt stort tack till den här församlingen från oss som familj. Hur ni har välkomnat oss. Vi känner oss väldigt omslutna och välkomna det här. Och jag har med mig ett flyttningsbetyg för mig och Camilla som jag har skrivit under som föreståndare i Sonstorp och som jag nu ska skriva under som föreståndare i Åbytorp och skicka tillbaka till den församlingen. Jag tänkte, det är inte så ofta man får chansen att göra något sånt. I snart ett år sedan så fick vi ett mejl. Jag fick ett mejl av någon kille som heter Jonas Ottosson som jag inte visste vem det var. Och som undrade om han fick ringa upp mig och föra någon slags samtal om ifall jag var intresserad av att komma hit som pastor till församlingen i Åbytorp. Och när jag visade det för Camilla samma kväll så sa hon direkt, nu händer det. Nu är det dags. Vi hade levt med någon slags känsla under ett par års tid nästan att ja, men tiden i Sonstorp är på väg mot sitt slut. Vi visste inte riktigt när och vi visste inte vad det skulle innebära. Men vi är på väg mot att något annat kommer hända. Och det var hennes första respons. Nu är det dags. Men vi ville ju pröva det här förstås. Vi hade tänkt, kommer det en fråga som vi absolut inte avfärdar med en gång så vill vi pröva det på riktigt. Så det gjorde vi. Tog en rejäl period av bön och sökte Gud. Och vi fick en stor frid över att flytta hit. Och upplevde att Gud bekräftade det på massa olika sätt. För 8 år sedan så satt jag i samtal med Teen Challenge om att flytta hit redan då. Och kom väldigt långt i de samtalen. Och Camilla och jag var redan på väg i tanken 2010 att flytta till det här området. Och vi kände, ja men vad härligt. Det verkar vara en härlig församling i Åbytorp. Det verkar vara ett härligt område. Vi skulle kunna tänka oss att bo där. Av olika anledningar så blev det inte så den gången. Vilket vi också tror var en Guds ledning och omsorg. Men vi bar med oss en god känsla för den här platsen. Från de samtalen. Och när man ser hur Gud har lagt sitt pussel så är det ju heller inte särskilt troligt kanske att mitt namn hade kommit upp i den här processen utan de samtalen. Så vi ser hur Gud har haft sin hand i det här. Men vi sökte bekräftelser på olika sätt och bland annat så har jag en kusin som heter Henrik och vi har vuxit upp tillsammans och delat otroligt mycket. Och en sak vi gör är att ibland om vi behöver hjälp i förbön eller vägledning så ringer vi varandra eller träffas och säger, jag skulle vilja att du lyssnar in Gud, hjälper mig, utan att veta vad det är. Lyssna in Gud och se vad du upplever och dela det. Och när jag stod i den här processen och ganska nyligen hade fått frågan så träffades vi i Norrköping i en gudstjänst där han hade hand om förbönen. Så jag gick fram till honom i den gudstjänsten och sa, jag har en grej som vi ber om vägledning för. Skulle du bara kunna lyssna in Gud och säga vad du känner? Så han gjorde det, var tyst en stund och sen sa han, det här är ju lite märkligt. Jag får bara ett ord i huvudet hela tiden och det är ordet uppbrott, sa han. Och jag såg er familj och ni stod liksom vid Jordanfloden och var på väg att korsa den och gå in i det som Gud har tänkt. Säger det dig någonting? Ja, det gör det ju. Och så berättade jag om den här frågan och så här. Och då blev han lite nervös och sa, hörru du, gå inte bara på det här nu utan ni måste ju känna andra saker också. Men det passade ju väldigt väl in som en bekräftelse på att det här var Gud. Det var inte bara något som vi hade tänkt, inte bara något som ni hade tänkt heller. Så vi bestämde oss för, vi kastar oss ut. Vi litar på Guds trofasthet och vi har lärt oss att våra vägar och våra tankar är inte alltid samma sak som Guds. Men hans vägar och hans tankar för våra liv är ju bättre än mina egna. Så vi tänkte, vi litar på Guds trofasthet och den har vi verkligen fått uppleva på ett fantastiskt sätt. Alla de här sakerna som behöver lösas när man ska flytta med en hel familj och till en ny plats som man inte känner till och så här, det har ju löst sig så otroligt bra. Så att vi känner ju att Gud har lagt det här pusslet i förväg och vi följer med. Och det är precis så vi tror att det är också. Inte bara att det känns så. Till exempel när vi började titta på olika alternativ vart vi skulle bo och pratade med en viss Claes Hammar om det. Och funderade på, ja, men ska vi köpa ett hus? Eller, och han sa ju det, möjligheten finns ju också att bygga hus. Finns ju sådana kontakter här omkring. Och vi tänkte från början så här att nej, men oj, det projektet vill vi inte ha jättestort vilande över oss när vi är nya här och allting. Och sen var jag på en bönesamling i november innan det här var officiellt på något sätt. Och så var det en man där som kände att han fick ett profetiskt tilltal till mig. Så han kom fram och så delade han det och handlade om min tjänst liksom som pastor och vad Gud ville göra. Och så la han till på slutet en slags mening som inte hörde ihop med det. Han bara sa så här, och när Gud ger en tomt så ta den. Så. Och jag bara, vadå en tomt? Vi ska ju inte bygga hus, eller vadå, ska vi det? Och sen när vi började fundera på de här alternativen och insåg att ja, men det absolut mest vettiga och bästa för oss i det här läget är nog att vi bygger ett hus. Så kom jag ihåg att han hade sagt det. Och jag frågade honom senare och berättade det. Sa, kommer du ihåg att du sa det? Nej, ingen aning. Så han sa, ja det. Så. Och så har Gud liksom verkat även i de praktiska bitarna. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle bli pastor överhuvudtaget. Det är inte min idé. Jag skulle bli ekonom, tänkte jag. Och läste vid högskolan i Halmstad under 3 år i slutet av 90-talet. Och det kan väl på något sätt betecknas som en av de mest oseriösa studietiderna i modern tid. Men jag har ju inte behövt använda den utbildningen särskilt mycket. Så att det gör liksom ingenting. Men under de åren så upplevde jag också en väldig längtan efter att komma djupare med Gud. Så efter det året så sökte jag, eller de åren sökte jag in till ett år på bibelskola i Jönköping. Och där kan jag se i efterhand att Gud ändrade inriktningen på mitt liv. Jag upplevde att han talade om att ja, men jag har inte alls tänkt att du ska vara ekonom. Utan jag har tänkt att du ska jobba i mitt rike på något sätt. Och efter det året på bibelskola så åkte jag ut med en missionsorganisation som heter UMU. Ungdom med uppgift. Jag och min vän Tobias, vi ville se världen. Så vi visste att man kunde åka ut och vara volontär inom UMU. Och vi flög till Australien. På millennieskiftet flög vi faktiskt. På nyårsafton satte vi oss på ett plan. Och folk hade ju pratat om den här datakraschen som skulle ske. Och alla plan skulle störta. Och så här. Där tror vi inte på, tänkte vi. Så vi köpte ju en rätt billig biljett. Och det var 39 personer på planet som tog 300. Det var gott om plats. Man kunde ligga och sova där. Och landade i Australien 1 januari. För 3 månaders volontärsarbete. Och när vi var där så lärde jag känna en man som har betytt väldigt mycket för mig. Han heter Dave Stevenson. Och han är basledare. Har varit med och grundat basen i Newcastle i Australien. Dit vi flög då. Och när vi hade varit där i 3 månader. Och var på väg att flyga hem. Så tog han mig åt sidan. Och sa någonting som jag aldrig kommer glömma. Han spände ögonen i mig. Och så sa han. Du, när jag ser på dig och på ditt liv. Så ser jag en lidelse för Guds rike. En sån här lidelse som vilar över vissa människor. Och som profeterna i Gamla testamentet talar om. Och som innebär att man inte kan luta sig tillbaka, man kan inte vara tyst, man kan inte sjunka ner i soffan för att det brinner på insidan, en lidelse för Guds rike. Du har den, sa han till mig. Jag hade aldrig tänkt i de banorna överhuvudtaget. Men efter det så har jag funderat på det desto mer. Och jag kan ju se när jag tittar tillbaka, ännu längre tillbaka, att ja, men jag tror att Gud la ner det här i mitt liv när jag var väldigt ung. När jag var nyfrälst 15-16-åring och var oerhört frustrerad över hur kyrkan såg ut. Och tänkte och var säkert rätt jobbig i vissa sammanhang. Och tänkte, vad är allt det här som vi läser om i Nya Testamentet? Allt det här som apostlarna präglas om. Vart är det nu? Och jag minns att jag vid ett tillfälle som 16-åring sa till Gud att om det här är allting, om det här som jag ser i kyrkan, är det allt vad det kristna livet innebär? Då vet jag inte ens om jag är intresserad. Och så minns jag hur jag hörde Guds röst jättetydligt när han säger, du ska inte följa kyrkan, du ska följa mig. En passion som jag tror att Gud har lagt ner i mitt liv ända från den stunden jag tog emot honom. Efter några år med UMU så landade vi in i hemförsamlingen i Sonstorp igen och tänkte att nu blir det väl en mellanlandning här på några månader. Och det blev 14 år där. Församlingen frågade ganska direkt när vi landade in igen och sa det att vi har ett stort ungdomsgäng här och vi vet inte riktigt vad vi ska göra med dem. Kan ni inte tänka er att stanna här ett tag? Och den här lidelsen för Guds rike kombinerat med Guds ledning i situationen gjorde att vi bestämde oss för att stanna där. Och det blev 6 år som ungdomsledare och sen kom de här samtalen med Teen Challenge och vi trodde att nu vi är färdiga som ungdomsledare, det är dags att dra vidare. Och så blev det inte så. Och i samma veva gick pastorn i Sonstorp i pension. Och församlingen landade efter en process i att fråga mig, ja, men kan inte du tänka dig att bli pastor här? Absolut inte, tänkte jag då. Det var den sämsta idé jag hade hört på väldigt länge. Men Gud övertygade mig än en gång om att ja, men det här är min plan och min vilja för den här tiden. Och under alla de här åren så har Gud format en väldigt stor kärlek till den lokala församlingen. Som jag inte alls hade från början. Mest frustration, tror jag. Men jag har en oerhörd kärlek i all den bristfällighet som församlingen ändå bär på. Eftersom vi är människor allihopa som utgör den. Så finns det någonting fantastiskt och unikt med den lokala församlingen. Och jag tänkte jag skulle passa på att dela med mig lite av det med er. För jag tror att Gud har en dröm. Jag tror att han har en dröm om en fantastisk gemenskap som visar världen vem han är. Och det är en förlängning av den Gud som i sig själv är en gemenskap. Hela skapelsen är ett utflöde ur den och församlingen är det också. Och vi kan ju glädjas åt att vi får tillhöra en sån gemenskap som i all sin ofullkomlighet ändå är bärare av de här fantastiska nyheterna att en frälsare är född. Han heter Jesus Kristus och hans död och hans uppståndelse förändrar allt för hela mänskligheten. Och vi kan glädjas åt att Guds rikes hela förvandlande kraft, den som uppväckte Jesus från döden, den bor i dig och mig. Den bor i den lokala gemenskapen. Och vi är fortsättningen på Jesu liv och på Jesu tjänst. Och jag tror att den lokala församlingen är världens enda hopp, faktiskt. Vi lever i oroliga tider där mycket skakas och där vi drivs av mycket rädsla i vårt samhälle. Och jag tror att vi är svaret på den oron och den rädslan. Hur befängt det än kan låta, för att jag tror att Gud har tänkt det. Det är inte regeringar som är världens enda hopp, oavsett hur det går i olika val som vi står inför. Det är inte FN som är världens hopp, även om de gör fantastiskt mycket bra. Det är inte ekonomi som är världens enda hopp. Det kommer inte lösa världens problem. Det tror jag att fler och fler inser. Det finns inga filosofier eller politiska system som förändrar människor. Det kan bara Jesus göra. Han kan förändra människors hjärtan. Och det hoppet har han lagt i den lokala gemenskapen, i församlingen. Mitt i händerna på ofullkomliga människor som dig och mig. Och det är de insatserna vi spelar med varje dag. När vi i våran vardag representerar ett annat rike än det här riket. Nämligen Guds rike. En församling kan ju präglas av många olika saker och har gjort det. Och jag längtar efter att få vara med och bygga en församling som framförallt präglas av två saker. En missionell församling är det första. Det är en församling som har fokus på uppdraget för att Gud är en missionerande Gud. Han har sedan dag ett varit sysselsatt med framförallt det som är hans främsta mål. Att dra alla människor tillbaka till sig själv. Han som är ursprunget och källan. Det är hans mission. Det är hans uppdrag. Och i Guds mission finns det inbyggt ett sändande. Och det är ju naturligt för mission betyder ju sändning. Så Gud sänder sin son till världen för att rädda den. Och Jesus sänder ut lärjungarna som en fortsättning på sin egen tjänst. Men han lämnar dem inte ensamma, utan Gud sänder sin ande till församlingen. Och på ett särskilt sätt till de som har fått det här uppdraget att fortsätta Jesu arbete. Det främsta syftet med andens närvaro i våra liv är ju att ni ska få kraft att vittna om mig, säger Jesus. Och vi är då ett folk som är sända till den här världen med uppdraget att förmedla Guds frälsning. Och en missionell församling har inte mission som en programpunkt bland andra programpunkter, utan det är vad vi är. Församlingen är ju unik i så många avseenden, och bland annat i det att hon existerar inte för sin egen skull. Utan församlingens skäl att existera finns i att föra människor till Jesus. C.S. Lewis har uttryckt det så här: kyrkan existerar endast för att dra människor till Kristus och göra dem lika honom. Om vi inte gör det, så är alla katedraler, alla anställda, missionsprojekt, predikningar och till och med själva Bibeln ett slöseri med tid, säger han. Det här kallas med en lite modernare term för missionell. Och även om termen är ny och riskerar att bli lite sliten faktiskt, som det alltid blir när något blir lite inne och trendigt, så är innebörden av den termen allt annat än ny. För Jesus var ju oerhört missionell. Apostlarna var alltigenom missionella. För Gud är det till sitt väsen. Och vårt syfte som församling får aldrig bli något annat än det här, oavsett vad vi gör. Sen handlar Guds rike också om relationer. När Gud ger sitt folk i det gamla förbundet de 10 viktigaste sakerna att följa, nämligen 10 Guds bud, så handlar ju alla de 10 buden om relationer. De första buden handlar om relationen mellan människa och Gud. Och de övriga handlar om relationer människor emellan. Så viktigt tycker Gud att det är med relationer. Att alla buden handlar om det. Och Jesus utvecklar det när han säger att det viktigaste budet, det sammanfattar allt det här andra. Och det är att älska Gud och älska sin nästa. Och församlingen är ju unik även i sin sammansättning. Det finns ingen annan företeelse som samlar alla tänkbara människor med olika bakgrund, olika åldrar, som alla förenas i kärleken till Jesus. Och det innebär ju också stora utmaningar för oss. Och alla dessa olika människor, både i en lokal församling men också i hela Kristi kropp, är våra syskon som vi är kallade att älska. Och Jesus säger till och med att rätt mycket hänger på det. För han säger att när ni gör det, när ni älskar varandra, då ska världen förstå vem jag är, säger han. Därför vill jag vara med och bygga en församling där alla känner att man kan komma som man är. Att man inte behöver se ut på ett visst sätt, eller klä sig på ett visst sätt, eller bete sig på ett visst sätt, eller känna på ett visst sätt. Utan att vi alltid strävar efter att när en människa kommer hit så ska man känna att man är älskad villkorslöst. För att det finns inget annat som präglar Guds hjärta. En missionell och en relationell församling är det jag strävar efter. Och det bottnar i de 2 viktigaste uppmaningarna till oss som Guds folk. Nämligen gå ut och gör alla folk till lärjungar och älska varandra. Hur ser det ut när vi är en missionell och en relationell församling? Jo, det ser ut som Jesus. Om inte det vi gör och hur vi är ser ut som Jesus, så behöver vi stanna upp och fundera några gånger till. För Jesus är den fullkomliga uppenbarelsen av Guds rike och vad det innebär. Allt han sa och allt han gjorde gestaltade vad Guds rike handlar om. Och det var det han sände ut sina lärjungar att göra. Och det är det vi ska göra. Vi ska berätta med ord och vi ska betjäna i andens kraft. Jesus kom med ett glädjebud till de fattiga, säger han. Han befriade de fångna, han gav syn till de blinda och han förkunnade Guds nåd. Han botade sjukdomar och krämpor, han väckte upp döda. Han kastade ut djävulen och hans demoner och förde människor in i befrielse och i Guds ljus. Han var goda nyheter för sin omgivning, oavsett vad man bar på. Det är också våran kallelse. Jag tror på församlingen. Församlingen, när den fungerar som den ska, är det vackraste som finns, tror jag. Jag tror på Guds förvandlande kraft och hans liv ibland oss. Och jag tror att vi gör det tillsammans. Jag är ingen frälsare, om det nu behöver sägas. Vi har en frälsare. Han heter Jesus. Och ytterst sett så är det ju han som bygger sin församling. Alltid, vilket är oerhört trösterikt och befriande. Och han sa det själv en gång i en dammig öken utanför Caesarea Filippi. Så sa han det: jag ska bygga min kyrka. Och helvetets portar ska inte få makt över den, säger han. Och anledningen till att jag tror på församlingen är ju inte på grund av dess egen inneboende förträfflighet. Jag tror att vi allt för ofta både ser och känner av motsatsen. Utan det är för att när Jesus sa att han skulle bygga sin församling, så menade han det. Och i den lokala församlingen så har han anförtrott oss precis det. Det allra viktigaste som finns, nämligen Guds plan för att rädda den här världen. Jag vill vara med och bygga en församling som satsar allt vi har på att få se det hända. Och jag hoppas att ni vill vara med. För att utan er blir det inte mycket. Vi kommer gå in i en förbönstund här snart. Andreas och teamet kommer komma tillbaka upp. Och jag skulle bara vilja inbjuda dig som kanske känner att jag skulle vilja göra en ny överlåtelse till Guds verk. Och till hans församling. Och till det han gör i våran tid här på den här platsen. Om du upplever att Gud har talat till dig under den här förmiddagen och lagt ner en ny glöd, en ny passion eller återuppväckt någonting som kanske fanns där, så uttryck det. Det är viktigt när vi känner att Gud gör någonting i våra hjärtan att vi ger en respons på det, så att det inte bara stannar i våra huvuden eller ens i våra hjärtan, utan att vi ger en respons till Gud så att han kan fortsätta att verka i oss. Så den möjligheten finns, och det finns också andra möjligheter. Om du bär på andra behov eller en annan längtan att uttrycka det på olika sätt här i gudstjänsten. Andreas kommer berätta mer om det. Varsågoda och kom upp. Nu ber vi.